Och fåglarna, de gör någonting nästan imponerande djärvt. De försöker bli dinosaurier igen. Nå, inte bokstavligen förstås. De är ju redan dinosaurier i strikt evolutionär mening. Men efter asteroidnedslaget börjar flera fågellinjer fylla roller som påminner om deras gamla släktingars roller. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukkotikki. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Quantum swing. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Vi börjar med en liten övning. Lägg ett finger mot tinningen. Där under fingertoppen finns en liten grop. En tinningsgrop. På latin heter den fenestra temporalis, ungefär tinningsfönster. Och just där har du ett av de stora släktmärkena i ryggradsdjurens historia. För mer än 300 miljoner år sedan delades våra mycket avlägsna förfäder i två stora linjer. På den ena sidan fanns synapsiderna, det är vår linje, däggdjurens linje alltså. På den andra sidan fanns sauropsiderna, det är reptilernas, dinosauriernas och fåglarnas linje. Skillnaden syns bland annat i skallen. Synapsiderna fick en tinningsöppning på vardera sidan av huvudet. Sauropsiderna, de utvecklade i regel två öppningar per sida. Har du en papegoja, lägg fingret på, eller nej, låt fågelstackaren vara i fred. Men den har alltså två gropar, där som du har en. Tro mig nu bara. Poängen här är att fiskmåsen som skäl din glass och svalan som häckar i ditt båthus etc. är den andra linjen. Dinosauriernas levande ättlingar. Sauropsiderna som aldrig riktigt försvann. Det här avsnittet av Kvanthopp är berättelsen om två mäktiga klaner som gick olika vägar genom tiden. Och som båda har bemästrat de stora eldproven på sina egna sätt. Fåglarna och vi, med andra ord. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi börjar i en värld som inte längre finns. Det står perm i kalendern. Datumet är ungefär för 290 miljoner år sedan. Långt före blommorna och gräset. Långt före fågelsången. Långt före däggdjuren. Och jo, långt, långt före oss. Jordens kontinenter har under den här tiden samlats till en enda väldig landmassa. Pangea. En enorm brungrön kontinent dominerar planetens ena sida, medan den andra pryds av ett nästan världsomspännande hav. Pangea är så stor att dess inre delar ligger långt ifrån havens mildrande inflytande. Dagarna där kan vara brännande heta medan nätterna är iskalla. Och det är mycket torrt. Den föregående karbonperiodens stora sumpmarker drar sig tillbaka. Inkommer barrträdsliknande växter, fröväxter som är bättre på att hushålla med det knappa vattnet. Apropå det, här kliver synapsiderna fram. De ser ut som reptiler, men de är inte reptiler. de är början på vår linje. Skyddade som de är av sina tjocka, fuktbevarande skinn, flyttar de in där som fuktälskande amfibier tidigare har styrt och ställt. I det här gänget hittar vi också de första djuren som lär sig utnyttja växter som näring. Pelikosaurier kallas de. Säg alltså hej till de första vegetarianerna. Som växtätare behövde pelikosaurierna utveckla sig specialiserade tänder så att de kunde skära, krossa och finfördela de sega växtfibrerna. Här börjar vår linje utveckla en av sina stora uppfinningar. Olika tänder för olika uppgifter. Framtänder, hörntänder, kindtänder för skärande, gripande, rivande och malande. Sauropsiderna, linjen som långt senare ska ge upphov till dinosaurierna och fåglarna, de väljer länge en annan lösning. Många av dem har enklare, mer likartade tänder, men de kan ofta ersätta dem om och om igen. Tappa en tand, få en ny. Praktiskt och brutalt effektivt. Två sätt att lösa samma problem alltså. Hur får man maximal energi ur käket? Vi däggdjur, vi satsar på specialisering. Fågellinjen satsar på utbytbarhet och senare på näbbar. Hur som helst, energi är allt. För den som har energi kan röra sig, jaga eller fly, hålla sig varm också, föda ungar och överleva vintern eller torkan. Under perm utvecklas synapsiderna vidare. En gren av dem blir till något vi kallar terapsider. De börjar med tiden se allt mindre ödlelika ut och allt mer, inte nu däggdjurslika på det gulliga sättet. Inte som små rävar med blank nos och viftande svans. Men ändå, man kan ana riktningen. Benen hamnar mer under kroppen, inte så där spretigt utåt sidorna som förr. Skallarna förändras, käkarna blir starkare. Det uppstår en gom som separerar näshålan från munhålan, vilket gör att man kan andas medan man tuggar, vilket man ju tackar för. Någonstans här börjar också den stora värmerevolutionen. Det är nödvändigt i Pangeas inland där temperaturen kastar vilt från nätternas minusgrader till närmare plus 40 grader Celsius under dagen. Det är omdiskuterat exakt när och hur varmblodighet utvecklades i vår linje, men principen är ändå klar. Istället för att bara vänta på solen börjar terapsidernas kroppar själva bli en ugn. Det är nödvändigt, men dyrt. Varmblodighet kostar energi. En gnagare måste äta mycket mer i förhållande till sin kroppsvikt än en ödla. Men gnagaren får någonting i utbyte också. Frihet. Frihet från morgonkylan. Frihet från skuggan. Frihet från att vänta ut trögheten tills solen har värmt upp blodet. En varm kropp kan vara aktiv när andra fortfarande sträcker på benen. För att behålla den dyrbara värmen kommer en annan innovation, pälsen. Exakt när, än en gång, det vet vi inte, för päls fossiliseras ogärna. Men när kroppen börjar bli sin egen lilla ugn behövs hur som helst isolering. Så där finns antagligen ett samband. Fåglarnas linje, de har också ett eller annat S i rockärmen. Först och främst fjädrarna. Inte för att flyga till en början, utan enklare filament, dun, borst, små solfångare och värmeisolatorer. Två olika svar på samma problem, med andra ord. Hur håller man kvar värmen i en kropp som har börjat leva snabbare? Hos vår linje blir lösningen hår. Hos fåglarnas linje blir den fjädrar. Fåglarnas andra trumfkort är andningen. Dagens fåglar har ett av djurrikets mest effektiva andningssystem. Luften går inte bara in och ut som i en säck, utan leds genom ett system av lungor och luftsäckar så att gasutbytet blir mycket effektivt. Fågellungan är en sorts genomströmningsmaskin. Det här är en del av förklaringen till att fåglar kan flyga, leva på hög höjd och uppehålla en så intensiv ämnesomsättning som de gör. Så här står de två linjerna alltså. På vår sida tänder, tuggning, päls och en inre värme. På deras sida, på fåglarnas sida, effektiv andning, fjädrar, lätthet och så småningom flykt. Men vi är inte riktigt där ännu. Ingen av de här lösningarna är bäst i alla världar. Evolutionen sysslar inte med perfektion. Den skapar kroppar som råkar fungera tillräckligt bra i en viss värld tills den här världen förändras. Och förändras, det gör den. För ungefär 252 miljoner år sedan inträffar den värsta kris som livet på jorden någonsin har upplevt, åtminstone hittills. Perm-trias-utdöendet. Stora vulkanutbrott i det som idag är Sibirien pumpar ut enorma mängder koldioxid och andra gaser i atmosfären. Jorden får feber, haven förgiftas och syrebrist i haven breder ut sig. På land och i hav utplånas hela ekosystem i en omfattning som är svår att ta in. Synapsiderna, som har varit dominerande på land, får det riktigt svårt. Men en handfull arter överlever. Bland dem finns synodonterna, våra protodäggdjurslika förfäder. Sauropsiderna överlever också, och särskilt arkosaurierna. Gruppen som senare ska ge upphov till krokodildjur, dinosaurier, flygödlor och fåglar. De börjar nu ta plats i den nya världen. Varför klarade just de sig då? Det är lockande att se andningen som en del av svaret. Om världen blir varm, instabil och periodvis svår att andas i, då kan ett effektivt andningssystem utgöra skillnaden mellan tröghet och rörelse, mellan att krokna och att orka fly, jaga, växa och återhämta sig. Och nu börjar en mycket lång parentes i vår historia. Dinosauriernas tid. För däggdjurens del blir mesozoikum, jordens medeltid, en sorts nattpass. Vi finns där. Våra förfäder försvinner ingenstans. Tvärtom, de utvecklas. De blir riktiga däggdjur. De får ännu mer avancerade tänder. De får mjölk. De får bättre hörsel. och de får mer utvecklade hjärnor. En del av dem klättrar, en del gräver. Många jagar insekter i mörkret. Och de flesta
är små, mycket små, mycket små,
som sången säger. Men stämmer det här? Det gamla talesättet säger ju att däggdjuren mest var små nattaktiva varelser som kilade omkring i undervegetationen medan jättarna härskade i dagsljuset. Det är lite förenklat. Det fanns också större och mer varierade mesozoiska däggdjur än man länge trodde. Men som grov bild fungerar det ändå. Dinosaurierna tar hur som helst de stora rollerna på land. De blir de ledande växtätarna, rovdjuren, jättarna, flockdjuren, pansardjuren och hornbärarna. Och i en gren av rovdinosaurierna händer någonting märkligt. Fjädrarna, som hittills mest har fungerat som värmeisolering och som prydnad, får en ny roll. Hos vissa små teropoda dinosaurier blir det till slut aerodynamik. Armar blir vingar, skeletten blir lättare, benen blir ihåliga och luftiga. Och någonstans där i juraperiodens skogar börjar fåglarnas saga på riktigt. Det är ju lätt att tänka på fåglar som någonting harmlöst och mjukt, som små paket av dun och sång. Men en fågel är en överlevande dinosaurie med näbb. En sädesärla är en dinosaurie med vippande kärt. En svan är en dinosaurie med dåligt humör. En kråka är en dinosaurie som har lärt sig öppna soptunnor. Och en höna är kanske den främsta markeringen för vem som äter vem. Vi äter dem. Tyrannosaurus Rex och hans kompisar äter inte längre oss. Men under dinosauriernas storhetstid är fåglarna ännu inte världens herrar. De delar skyarna med de klart större flygödlorna, pterosaurierna. Precis som däggdjuren hålls nere på marken av dinosauriernas dominans hålls de tidiga fåglarna länge tillbaka i luften av andra flygande reptiler. Så vi och fåglarna lever båda i skuggan av dinosauriernas värld. Vi under fötterna på dem, fåglarna mellan grenarna och under pterosauriernas vingar. Men sen kommer nästa stora reset. För 66 miljoner år sedan träffar en väldig asteroid jorden vid det som idag är Yucatán-halvön i Mexiko. Chicxulub heter den här platsen idag. Det här namnet låter ju nästan vänligt, som en ort där man kan få sig lite schyssta tacos att äta. Men det här nedslaget är ett av de mest våldsamma ögonblicken i livets historia. Energin är ofattbar. Hela berg förångas. Skogsbränder rasar över kontinenterna. Tsunamier sköljer över kuster. Stoft, sulfater och sot kastas upp i atmosfären. Himlen slocknar. Inte som när man vrider av en lampa, den sotas igen. I åratal råder det här dunklet. Fotosyntesen stannar upp. Hungern rasar genom hela biosfären. I berglager över hela världen finns ett tunt band från den här tiden, rikt på iridium. Ett grundämne som är sällsynt i jordskorpan men vanligare i asteroider. Under lagret finns icke-flygande dinosaurier. Ovanför det finns de inte längre. Det här är ett av geologins mest dramatiska skiljetecken. Men alla dinosaurier dör alltså inte. Fåglarna överlever. Eller snarare några få fågellinjer överlever. Jag menar, de flesta fågelarter går ju också åt pipan. Skogarna verkar ha slagits ut globalt efter nedslaget, så trädlevande fåglar drabbas särskilt hårt. De fåglar som klarar sig verkar i hög grad vara små marknära former, sannolikt sådana som kunde leva på frön och annan relativt dålig föda när de gröna ekosystemen kollapsar. Och sådana som kunde ta skydd i markhålor. Förmåga att ducka är bra att ha när himlen faller. Däggdjuren överlever Chicxulub-asteroiden på ungefär samma sätt. Inte genom att vara starkast eller störst, utan genom att vara små och nattaktiva. Genom att gräva och kura ihop sig i sina små gryt. Genom att vara snabba i reproduktionen och inte vara alltför kräsna. Katastrofer, ser ni, älskar generalister. De stora specialisterna är ofta magnifika så länge som världen fungerar. Men när världen slutar fungera, ja då är det råttan, kråkan, sparven och den lilla insektätaren som har ett bättre kort på hand. Efter Chicxulub står världen öppen. Det är här man ofta berättar historien om däggdjuren som ärver jorden från dinosaurierna. Och det gör vi ju på sätt och vis, men inte utan konkurrens, för fåglarna, de är ju också kvar. Och fåglarna, de gör någonting nästan imponerande djärvt. De försöker bli dinosaurier igen. Nå, inte bokstavligen förstås, de är ju redan dinosaurier i strikt evolutionär mening. Men efter asteroidnedslaget börjar flera fågellinjer fylla roller som påminner om deras gamla släktingars roller. De blir stora. Många ger upp flygförmågan. De får kraftiga ben, enorma näbbar och imponerande kroppar. En av de tidiga jättarna är Gastornis, eller rovtranan. En stor flygoförmögen fågel som lever under paleocen och eocen efter dinosauriernas fall. Länge föreställde man sig Gastornis som ett skräckinjagande rovdjur med en näbb som en enorm yxa. Men senare tolkningar har ofta pekat mot att den snarare kan ha varit växtätare eller allätare med en kraftig näbb lämpad för hårda växtdelar, frön och frukter. Ja, utseendet kan ju ibland bedra. En annan skräckinjagande sak från vår egen tid, kasuaren, är ju också huvudsakligen fruktätare. Det hindrar inte att den ser ut som en velociraptor som har gått en kurs i latinskt temperament. Men tillbaka till urtiden och de verkliga skräckfåglarna. De kommer senare efter Gastornis, framförallt i Sydamerika. Forusrakiderna, terror birds, skräckfåglarna bokstavligen. Namnet skräckfåglarna är inte bara hype, de förtjänar det faktiskt. Skräckfåglarna var alltså stora, flygoförmögna, köttätande fåglar med långa ben och kraftiga skallar. Snabba löpare var de också. Längst ute på deras vingar, som kunde sträckas ut som en lång arm, fanns en lång klo som fungerade som en köttkrok. En del arter kunde alltså bli enorma. Och under långa perioder hörde de alltså till de dominerande landrovdjuren, inte minst då i Sydamerika. Där såg det länge ut som att dinosaurierna var på väg tillbaka till makten. Den sydamerikanska kontinenten var vid den här tiden isolerad, som en evolutionär försöksverkstad. Däggdjur utvecklades också där i märkliga former. Jättesengångare, bepansrade glyptodonter, udda hovdjur utan nära motsvarighet idag. Men de stora landrovdjuren var inte katter, hundar eller björnar. De var uttryckligen fåglar. Dinosauriernas skugga föll alltså över jorden än en gång. Långt efter att dinosaurierna, inom citat, dog ut. Men det blev aldrig någon ny global dinosaurietid. Varför inte då? No, därför att jorden efter asteroiden inte längre var samma spelplan som under dinosauriernas tid, Mesozoikum. Under dinosauriernas första stora expansion var kontinenterna mer sammanhängande. Pangea hade visserligen börjat spricka upp, men landförbindelser och stora sammanhängande områden gjorde det lättare för en framgångsrik grupp att sprida sig, dinosaurierna. Under däggdjurens tidsålder, Kenozoikum, är världen mer uppdelad. Kontinenter driver isär, haven blir till murar. Klimatet förändras också, det blir kallare nu. Polerna fryser, tropiska skogar drar sig tillbaka och gräsmarker breder ut sig. Det finns inte längre en enda tron att erövra. Det finns många provinser. I norr, Eurasien, Nordamerika, Afrika får däggdjuren ett starkt fäste. De klarar kyla bra. De kan isolera sig med päls och fett. De föder levande ungar och matar dem med mjölk. De utvecklar flockliv, stora hjärnor och snabba ben. De får horn, hovar och klor. Däggdjuren tar med andra ord över de flesta stora chefsposterna så att säga i naturen. Hästar, elefanter, noshörningar, vargar, björnar, de stora kattdjuren, valarna i haven förstås och fladdermössen på natthimlen. Och till slut utvecklas en märklig apa på två ben. Utan klor, utan vingar eller näbb. Utan särskilt imponerande tänder eller ens styrka. Men med händer, tummar, språk, eld och en nästan farlig förmåga att föreställa sig sånt som inte finns. Men fåglarna försvinner inte in i marginalen. Tvärtom, de blir en av jordens mest framgångsrika ryggradsdjursgrupper. De blir pingviner i havet, albatrosser över oceanen, kolibrier vid blommor, ugglor i natten, kråkor i städer, måsar på salutorget. Härliga fåglar, jag älskar måsar. Och havsörnar över skärgården. Men hur ligger fåglarna och vi till den här gången? Däggdjuren har ett märkligt dubbelt läge. Å ena sidan är vi däggdjur idag den dominerande kraften på planeten, åtminstone om man räknar makt. Människan har blivit en geologisk faktor närmast. Våra tamdjur, framförallt vår boskap, kor, grisar, får etc., utgör en enorm del av däggdjursbiomassan. Samtidigt går många vilda däggdjur tillbaka. Stora däggdjur, framförallt stora rovdjur, är särskilt utsatta. De behöver mycket utrymme, mycket föda, ofta lång tid för att reproducera sig också. De kommer i konflikt med människor. De jagas, de trängs undan. Deras habitat styckas upp i fragment. Fåglarna är också i kris. Och kanske märker vi det just därför att de alltid har varit så synliga för oss. Fåglar är bland de få vilda djur som fortfarande delar vår vardag. Vi behöver inte åka till en nationalpark för att se och höra dem, ännu åtminstone. De finns på balkongräcket, vid småbåtshamnen, på elledningen och på fågelbrädet naturligtvis. När fåglarna minskar märks det inte alltid som en dramatisk tomhet. Det märks som en långsam förskjutning i ljudbilden. Lite färre svirrande svalor, lite färre vadare, lite tystare vårar. Jo tack, det har jag märkt. Lite mer måsar nog, kråkor också och duvor kanske, men färre av de specialister som behöver just den där våtmarken eller den där blomrika ängen. Och fåglar är ju inte bara dekoration. De pollinerar växter och de sprider frön. De håller efter skadeinsekter och äter kadaver. De förbinder kontinenter genom flyttning. De är levande mätinstrument som visar vad som händer i ekosystemen. När fåglarna tystnar är det inte bara synd om fåglarna. Det är en varningssignal åt oss alla. Rachel Carson visste det redan när hon skrev boken Tyst vår 1962. En vår utan fågelsång är inte tyst för att jag är gammal och min hörsel är kass. Den är tyst för att någonting i världen har gått sönder. Men här finns också en viktig skillnad mellan vårtidskatastrof och de gamla. Permtrias utdöendet kunde synodonterna inte göra någonting åt. Chicxulub-asteroiden kunde de tidiga fåglarna inte stoppa. Men den katastrof som pågår nu är inte en blind kosmisk händelse. Den har en förövare som också kan förstå vad den gör. Det är det kusliga med människan. Vi är både asteroid och vittne. Både orsak och observatör. Både katastrof och möjlig räddning. Vi är synapsiderna som överlevde genom att bli små, varma, nattliga och listiga. Till slut så listiga att vi började bygga om hela biosfären. Fåglarna i sin tur är sauropsiderna som överlevde genom att bli små, lätta, fjäderklädda och flygande. Och som nu möter en värld där himlen inte längre räcker som flyktväg. Vi är nu båda mitt i det sjätte stora utdöendet. Vem ska klara sig den här gången? Vem tar över makten efteråt? Nej hörni, om vi nu först skulle koncentrera oss på att överleva bara. Helst både de och vi. Kvanthopp är slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det i vanlig ordning nästa lördag på Yle Arenan. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!